den här podden vill vi prata om allt vi brinner för. Relationer, pengar, karriär och psykisk och fysisk hälsa.
Allt det här ingår i alla våra livshjul. Och vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt. Jag heter Anna Hegerstrand.
Och jag heter Claudia Galli Concha.
Och du lyssnar på Livshjulet. Vi är tillbaka, du och jag bara.
Nu är vi tillbaka, du och jag. Och jag känner att det är en grej som vi kanske måste lyfta redan så här i början. Så folk inte sitter och blir nervösa. Det är ju pollen.
för att jag låter som att jag har gjort en lite överdriven näsoperation typ.
Kanske. Ja. Och jag låter lite... Jag har ju en raspig röst, men jag känner att jag är lite bonusraspig på rösten. Ja. Jag får utnyttja det till någonting härligt, tänker jag.
Men... Ja, men det brukar man ju förknippa med en sexig röst, en raspig röst.
Jo, men precis. Så jag tänker att jag får spinna på det.
Nej, där är inte jag riktigt nu. Nej. Med min nästäppa. Det pratar vi faktiskt om, att få till det när man är sjuk, det vill man inte. Det är inte negligen, men så här lite så här narig... Under näsan. Vänta, jag ska bara snyta mig.
Nej, men också ont i halsen. Det är heller någonting man liksom blir sugen med, tycker jag.
Nej, det är det inte. När man är sjuk är man sjuk.
Ja, det är på något sätt. Då vill man bara se på Netflix eller vad man nu gör. Eller älskar
äta
inte.
Glass
har du
och känna sig
älskar, älskar inte på Discovery?
Nej, det har jag inte gjort. Däremot kolla på kärlek vid första ögonkastet nu.
Skulle du kunna ge dig in på något sånt om du inte hade haft en partner?
Att folk i tv
liksom
också.
Kastat en man. Ja, men eller kanske skit i tvn då. Mm. Och så kanske det som gör att man faktiskt vågar göra det, jag vet inte. Men...
Alltså jag vet inte.
Utan tv blir konstigt upplägg.
Ja, exakt. Det är så här,
som om man blir bortgift.
Ja, men exakt. Så här, familjeäktenskap. Ja. Typ. Nej, jag vet inte.
Jag
det känns
inte...
som man vill väl...
Men jag känns att ingen skulle kunna kasta en kärlek till mig. För att jag, så säger alla, som att jag är så jävla speciell. Men alltså så här, för jag kan inte gå på så här, jag har inte en typ, liksom. Jag har aldrig haft en typ. Alltså Manuel är min typ, men det är bara han som är just bara han.
Ja.
Förstår du
men
vad jag
innan
menar?
Honom så levde du ju med andra partners i flera år.
Som var helt andra typer.
Som då var din typ.
Ja.
Eller så var de inte det eftersom att du till slut hamnade med Manuel.
Ja, precis. Mm. Därför tänker jag att det skulle vara svårt för mig att säga... Ja, men de här dragen letar jag efter. Alltså så här väldigt basic drag det kan som, man ju säga.
Ja, men det som vi har pratat om och som jag har ju bara träffat Manuel ett par gånger. Mm. Men han är ju... jag vet inte vad jag ska säga det, men man... Alltså förstår du, han är ganska manlig och lite macho, har ju du också sagt.
Men det skulle jag nog kunna stå fast vid att jag skulle, om jag skulle ut på jakt så skulle det vara...
Ja, och där har väl jag också landat i att jag har levt ihop med män som har haft men ganska starka feminina sidor.
Åh, alla mina ex kommer bli så glada nu.
Har du tagit min klänning nu igen? Jag skulle ha den idag. Ja. Nej, men de är ganska feminina sidor.
Vad är en feminin sida då, hos en man, menar du?
Ja, men ganska... nära till att prata om känslor, också varit lite pryda, kanske inte
alltså så här under täcket.
Nej, inte under täcket, men mer så här att jag levde ju ihop med en person i flera år och jag har aldrig sett honom kissa.
För det är väl inget man behöver göra, eller?
Nej,
det låter
men...
du jättesugen.
Jo, jag känner att det är möjligt att ha i min relation.
Till slut gjorde jag slut, för jag kände, nej.
Kan jag aldrig få se dig kissa?
Vänta.
Nej, men jag menar mer så här, alltså, nej men kissa, säg så här att man har ett badrum, jag står och duschar. Det blir inte så farligt om någon går in och kissar, eller är det?
Nej, det är inte farligt. Fast där är jag ju kanske ganska gammaldags. Jag tycker att det är ganska skönt om man sköter sånt.
Ja, men det, liksom. Ja, och jag har... Nu låter jag super gross.
Det låter jättekonstigt.
Nej, men jag är uppvuxen ganska mycket med att så här, i våran familj när jag växte upp så var nakenhet inget problem. Liksom. Man kunde stå bredvid varandra liksom, och mamma sminkade sig medan jag duschade. Alltså sådär. Jag har aldrig mina, jag är ju känd bland vissa av mina vänner, väldigt nära vänner.
Det här, för att det här är väldigt där alla får en ny syn på Anna.
Ja, exakt. Nu ska jag ju berätta min exhibitionism och vad heter det när man går runt naken?
Nudist. Alltså det är, ja. Ja, det heter väl. Ja. Nudiststränder heter det i alla fall, där man
exakt,
badar.
Nudist.
Jag, ja, nudist,
jag är Martin inte nudist. Nudist. Exakt, ja. Och jag är inte nudist, men jag har inga problem att vara naken. Nej. Och jag
är du det inför dina barn också?
Ja, gud ja. Mm. Och mina barn är super, alltså nakenhet för dem är så okomplicerat. Men och så, för så är jag uppvuxen, så det är så, vi är väldigt så här, men obrydda.
Mm. Men det är ju också så här, nakenhet är ju, det tycker jag är ganska, alltså det är intressant, för man kan ju se på det på så otroligt olika sätt. Det märker man ju så här, i en barnvärld så är nakenhet, det är ju bara nakenhet. Mm. Alltså det är ju bara så, man har kläder, man har inte kläder på sig. Vi ser lite olika ut allihopa.
Ja, men exakt.
Medan när man blir äldre, man läser in så mycket. Ja. Liksom. Alltså det blir så himla, jag menar, skulle du komma in här och helt plötsligt bara ta av dig skjortan, så blir det, alltså, nu känner jag ju det. Efter det här poddavsnittet skulle det inte vara du konstigt. Men alltså, hade du inte berättat de här sakerna för mig, så hade man, men förstår vad jag menar, nakenhet är så stort. Medan hade ett barn kommit in här och slitit av sig tröjan, så är det ingenting.
Ja, det gör mina barn hela tiden. Ja. De älskar ju att springa runt nakna. Det är ju så vi är födda. Nej, men sen när de har badat och så, tycker de det är jätteroligt att springa runt nakna.
Ja, nej, men det är, och det är inga konstigheter att göra. Nej. Det är precis som det ska vara, tycker jag. Och det önskar jag, precis som du sa, att man önskar att de kommer få behålla det hela livet.
Ja, för det går ganska fort innan de börjar bli medvetna om att så här, jaha, så här kan jag liksom inte bete mig, eller jag kan inte gå runt naken.
Nej, och man blir så himla medveten om hur man ser ut och att man alla ser olika ut. Och där
har vi bryggan.
Ja.
Till temat för dagen. Precis. Eller för det här avsnittet.
Och det är lite, så kommer landa i något lite mer seriöst kanske.
Exakt. Eller, alla, ja. Nej, men det är det som är lite roligt, för att med tanke på vad jag har berättat så är det ju ganska osannolikt att jag har haft en väldigt komplicerad relation till min kropp.
Mm.
Och där, den delar ju vi.
Mm.
Och sen på lite olika sätt.
Ja, väldigt olika sätt, men med samma, alltså destruktivt i alla fall, båda två.
Ja, kan inte du berätta lite om din relation till din kropp och hur den har sett ut?
Ja, men precis. Jag kan ju säga att jag har ju lagt alldeles för mycket tid på att tänka på vad jag äter. Tänka på liksom hur mycket jag äter, tänka på ångra vad jag har ätit, räkna kalorier. Utan, man har ingen aning om vad det är man räknar egentligen. Det är ju bara en siffra som man håller på att jämföra. Liksom. Mm. Och egentligen så det är ju inte heller konstruktivt, utan det är ju så här, det är bara konstigt att man går och jämför siffror när det handlar om, jag kunde ingenting om näringslära när jag var liksom 20 år. Bara jämförde saker och siffror. Och det här pågick ju till, alltså från det jag skulle säga, från det att jag var 15 till det att jag var, ja, men någonstans runt 23 kanske.
Mm.
Så kan jag inte säga att jag har haft en ätstörning, men att jag garanterat har varit ätstörd. Att det har upptagit så mycket av min tid. Och jag känner det, alltså ju äldre mina barn blir, desto mer varje dag tänker jag aktivt på det här, att fy fan vad onödiga timmar jag la på just det här. Som egentligen inte, det gjorde ju ingen skillnad. För mig gjorde det ingen skillnad. Det var inte som att jag såg annorlunda ut. Jag svälte mig själv, jag åt, jag experimenterade på massa dåliga sätt. För man visste ju ingenting. Herregud, läste man en bantningsbok, då var ju den från 70-talet. Liksom så här, om man äter en halv grapefrukt på morgonen, sen äter du en skinka, liksom skinkskiva. Nej, men alltså så här, det var ju så vansinniga grejer. Och man gjorde ingen som helst koppling, i alla fall jag gjorde inte det, med liksom träning och mat och att man ska röra på sig. Det var ju bra, men det gjorde man ju bara för att man ville bli smal. Eller jag, ska jag säga. Träning var ju för mig, jag dansade ju upp till jag var typ 15. Det gjorde jag ju bara liksom på lust. Men sen, jag menar, alla mina första gymkort jag köpte, det var ju när liksom Sats hette Sports Club. Så gick man ju för att man ville bli smal. Mm. Alltså för mig, och sen så hade det ju andra effekter också såklart. Idag vet jag ju att jag psykiskt är beroende av att röra på mig fysiskt. Mm. Alltså jag mår väldigt mycket sämre i perioder där jag inte rör mig alls. Så behövs det inte så mycket. Det kan räcka med powerwalks liksom. Men jag behöver röra på mig och aktivt liksom, ta tag i det. Och den kopplingen gjordes ju säkert då också. Jag mådde ju säkert bra på något sätt. Men framförallt så var ju alltid huvudsyftet att bli smal.
Mm.
Och vad fan är det? Det är ju det som idag liksom kan göra mig förbannad. Att så här, men smal i jämförelse med vem? I relation till vad?
Mm.
Alltså jag ser ut som jag gör. Jag är ju inte, alltså om jag tittar på, jag har ju inga gener att vara en liksom lång, jättesmal person. Nej. Nej men alltså du vet, en italiensk pappa som var, jag vet inte hur gammal eller lång min pappa var, han var väl kanske 1,72 liksom.
Mm.
Men han var ju kort. Och ja, men såg ut som han gjorde i kroppen. Och min mamma är också en kort kvinna. Nu har hon ju alltid varit liksom i god form sådär, men det är mer det här att man har en konstig syn, att jag har haft en konstig syn på att det automatiskt i mitt huvud alltid har omvandlats upp till då ungefär 23-25 års ålder någonstans, att smal är snyggare.
Jo, men sen så är ju också vi uppvuxna. Du är född på sent 70-tal, jag är i början av 80-talet. Vi har varit unga under den här tiden när det var smal var snyggare. När det har varit smala personer som har prytt omslagen på tidningarna. När Kate Moss har varit supermodell.
Men hela det supermodellsgänget som blev populära. De här Cindy Crawford. Nu var ju det var inte sådana super anorektiskt smala.
Nej, och Emma Wiklund, eller som heter Emma Sjöberg då. Hon var ju, när hon gjorde minimjölksreklamen, hon var ju liksom lång och smal, absolut. Men hon var ju inte det här utmärglade heroin chic,
nej. Eller lollipop, när man slår ett stort huvud och ingen kropp.
Ja, men precis, Victoria Beckham formen. Nej, men vad skulle du säga att du är idag i din relation till din kropp? Du är ju mamma till två flickor.
Ja. Alltså jag är ju, jag ska inte säga att jag inte brottas med det där än idag, men idag brottas jag ju med någonting som är gamla invanda sunkiga jävla tankemönster.
Ja.
Så att jag, egentligen om jag, alltså om jag tittar på folk då som jag följer på Instagram, finns bland annat en holländsk influencer som heter Vivian Horn, som är helt fantastisk. Hon är så vacker, herregud så hon är vacker. Hon hade ju när vi växte upp sett som tjock, skulle jag säga. Alltså överviktig. Hon är så vacker. Kolla in henne. Och hon är så stolt över sin kropp. Och hon dansar i underkläder. Och jag bara ser på henne så här. Alltså om jag ska vara någonting så vill jag hellre vara där. Än att vara här. Ja men det finns ju fortfarande en massa utmärglade tjejer som visar upp sina jättesmala kroppar. Men jag vill ju mycket hellre vara där. Min man vill mycket hellre ha det där. Vet, när jag träffade min man, då var jag ganska smal, fast jag av andra anledningar, alltså för att jag var väl i en sån fas just då. Och han var alltid så här, du borde ju lägga på det lite. Alltså han har ju alltid liksom pushat mig att inte tänka smal. Så att jag är väl idag, jag skulle säga att jag är så här, jag är ju fullt medveten om vad jag själv tycker är fint idag. Jag är fullt medveten om att de dagar jag trivs i min kropp, som är i nuläget skulle jag säga som jag ser ut, när jag inte är i en period där jag hårdtränar eller bara äter kolsallader liksom, utan när jag äter sunt, bra, rör mig lagom, då ser jag ut som jag gör nu. Jag tror att någonstans så, man hamnar i ett läge där man har testat så många olika livsstilar, så man känner så här, det här är mitt normala jag. Sen skulle jag kunna lägga in i växel, också för att jag är en person som tycker om att utmana mig själv. Att liksom så här, nu ska jag träna stenhårt för att bygga muskler. Eller jag vill se att jag har biceps eller så här. Hade jag absolut kunnat göra och ändra min kroppsform. Men som jag ser ut idag, det är så jag ser ut när jag är nöjd och lycklig och rör mig så mycket så att jag mår bra psykiskt framförallt.
Och handen på hjärtat, tränar du enbart för att må bra eller för att också vara
snygg? Idag skulle jag säga att 80% av mig tränar för att må bra. 20% knackar på axeln ibland och säger, kanske skulle vara bra att lusa lite någon gång. Alltså, men då är det utspritt på dagar. Så jag skulle säga 80% av dagarna vet jag att jag gör det för att jag liksom. Och så 20% kanske jag gör det för att jag fikade lite mycket i helgen. Eller Ja. Och då är det egentligen så här, egentligen går det hand i hand med, vad sa du?
Det, och då är det att du ska kompensera för det.
Då kompenserar jag, samt man kan känna så här, fast det är också lite hälsotänk i det.
Ja, gud.
Om jag har ätit väldigt osunt, om man säger att jag har varit en högtid eller så här, man känner så här, men nu måste jag bara så här, för mitt välmående skull. Så det är väl lite så här, det är lite gråzon. Men absolut, jag säger inte att det där, de där tankesätten är helt borta. Men jag mår väldigt bra i mig själv. Jag tycker om min kropp. Och jag, liksom, jag tycker om min lilla putmage. Och jag, du vet, jag har fött två barn och min kropp lever och är stark. Och, alltså, och min man älskar min kropp. Det är ju liksom någonstans, om man ska se det från det fåfänga sidan, huvudsaken.
Såklart.
Alltså, hade han...
Eller att du är nöjd med dig själv, och sen så är det ju toppen att du har träffat en person som matchar
nej,
dina...
Nej, alltså hade han inte varit nöjd så hade jag inte varit med honom, punkt.
Nej, och inte han med dig.
Och inte han med mig. Eller jag, jo, om han hade varit en sån som hade varit kvar och klagat kanske. Ja, men då hade jag åkt ut i alla fall.
Ja.
Men, jag vill bara, innan jag avslutar med mig... så vill jag bara säga att jag att ha fått två döttrar har nog gjort mig ännu klokare och bättre i det här ämnet. För att jag ser på dem, jag ser redan nu hur de har kommit hem från förskolan och sagt att det är någon på förskolan som har sagt att man får stor mag om man äter mycket. Är det så?
På förskolan? Mm.
Och jag blev så arg så att det typ svartnade i ögonen. Samtidigt kan jag inte bli arg på dem. Och jag kan inte heller söka upp det här barnet och slå det barnet. Fast jag i mitt huvud gjorde det lite snabbis.
Man kanske kan prata med förskolepedagogerna.
Ja, precis. Det har
att
jag
hur
gjort.
Pratar vi om sånt här?
Det är så himla känsligt. Men jag tror att jag ska ta upp det här med föräldern. För att jag tycker inte att det är okej. Men absolut, det finns ett barn på mina barns förskola som säger att man blir tjock om man äter mat.
Och då kommer det ju såklart, har ju barnet hört det någonstans ifrån.
Någonstans ifrån har man hört det. Sen kan det vara föräldrar, det kan vara mormor och morfar, det kan vara farmor och farfar, det kan vara moster, det kan vara kusin, vad som helst.
Ja.
Men det kommer ju inte från dem själva. Man föds ju inte och tror det.
Nej, såklart.
Man har hört och då det, får det kan man också... att man hör det en gång.
Ja.
Därför är jag så otroligt mån om att hemma hos oss, vi har aldrig liksom, vi står aldrig framför spegeln och kollar hur vi ser ut. Som jag kanske kunde göra när jag var yngre. Man kollar, men ser man
är du uppvuxen i ett hem där man har bantat?
Ja.
Eller där man har fått höra att om man tar en macka extra så kan man bli tjock eller så?
Alltså kanske inte sådär att jag känner att de har varit på mig. Men de själva har ju gått på diverse dieter och ja, men mycket så här, i projekt liksom. Nu är det den här löksoppan i 2 veckor. Alltså sådär.
Ja.
Liksom.
Men du går ju på periodisk fasta.
Ja.
Vilket din man också gör.
Ja.
Lite till och från eller?
Ja, nej, men nu har vi nog kört ett tag båda två.
Har era barn reflekterat över att så här, varför äter inte ni frukost med oss?
Ja, precis. Men då har vi ju gjort så ganska ofta. Även innan jag började med det så dricker jag ju bara kaffe på morgonen. Ja. För att huvudsaken är att de kommer iväg till skolan och jag vill inte att det ska vara stressigt.
Och frukosten ska ju vara mysig, har
och
vi konstaterat.
Och frukosten ska vara mysig, det är så viktigt för mig. Allt ska
vara
mysigt.
Och det är den inte i stress. Ja.
Nej, den är inte det i stress. Så det har de aldrig reflekterat över. Och på helgerna så väljer jag ju att inte fasta. Så då har vi ju, för vi har ju en tradition i vår familj att äta stora frukostar på helgerna.
Just det.
Och länge liksom. Så det vill inte jag ta bort. Och då är vissa som säger, men då är ingen idé att fasta för man måste fasta jämt. Mm. Men då känner jag att man får göra som man vill. Som jag lär mina barn att säga. Man får göra som man vill.
Exakt.
Man kan säga som man vill. Men jag är väldigt mån med dem att just inte prata vikt. Inte prata liksom. Men jag ska inte äta så mycket pasta. Det är också skitjobbigt med folk som är hemma hos oss. Att man får inte sitta med oss och kolla på Melodifestivalen. Och tycka och tänka om hur folk ser ut. Man bara får inte det.
Nej.
En gång när vi hade en person hemma som satt och anmärkte på folks utseende på tv. Så tog jag barnen fysiskt och gick in med dem i deras rum. Och var så här, vi ska inte sitta här ute liksom.
Nej.
Det är så, jag tycker det är...
Du borde tagit den personen fysiskt och slängt in på den personens rum.
Ja, det fanns anledning till att jag inte kunde det. Men, utan att gå in på det för mycket. Men så här, det är väldigt viktigt för mig. För jag vet att det räcker med att höra en sak en gång. Så följer det dig hela livet. Berätta om dig, Anna. Berätta om din syn på din kropp.
Ja, min syn på min kropp har ju varit väldigt komplicerad. Under väldigt många år.
Mm.
Och jag, du berättade att du var 15 när du började liksom fundera lite på om man kan mixtra med maten och gå
om
ner
man kan
vikt.
Äta ett äpple istället för att äta mat.
Ja, men precis. Mm. Och jag har också dansat jättemycket flera gånger i veckan, upp till 3-4 gånger i veckan under mina ungdomsår fram tills jag var 17-18. Och jag har mitt första minne, det här kan ju vara en efterkonstruktion, när det var egentligen. Men jag minns exakt vilka, jag har väldigt bra minne, och jag minns exakt vilka danskläder jag hade på mig när jag stod liksom i danssalen och tittade mig själv i spegeln och kände att jag skulle nog behöva bli lite smalare till dansuppvisningen. Då var jag 12 år. Och sen
har du någon aning om var det kom ifrån?
Nej, jag har ingen aning om, för jag är inte heller uppvuxen i ett hem där det har bantat. Min mamma har en jätte liksom sund relation till sin kropp, och hon har alltid tränat, och
till
vi
sin
har
nakna ätit, kropp.
Till sin nakna kropp, ja. Hela familjen. Men en jättesund relation till den. Jag har aldrig fått höra liksom att jag är tjock. Eller det har aldrig, vi har ätit liksom.
Ingen sådär liksom, jaha, nu ska du verkligen äta en portion.
Nej, och speciellt inte innan jag var 12. Och inte efter det heller, ska jag säga.
För du, nu har jag ju lärt känna dig nu på äldre dagar. Äldre dagar, senare dagar.
Ursäkta.
Eller vad man säger. Du får slå mig sen.
På mindre unga dagar.
Mindre unga dagar, än 12 i alla fall. Nej, men för du ser ju ut som att du naturligt är smalt byggd.
Ja, alltså, men det är jag.
Ja.
Om du ser min mamma, jag är väldigt lik min mamma.
Ja.
Det är bara det att jag är ett par centimeter kortare.
Ja.
Och hon är ett par centimeter kortare än min mormor, så det går ner liksom 2 centimeter. Så jag tror jag vet hur lång Sally kommer bli. Men vi har samma kroppskonstellation med ganska så här smala höfter, atletiskt byggda. Ja, men
ja.
Inte anlag för att gå upp i vikt.
Men såg du annorlunda ut som liksom i början på tonåren där? För då kan man ju ha en period där man lägger... Alltså,
exakt.
Det är som att kroppen rör på sig där.
Så var det. Dels så har jag nog haft... Jag var ganska sen i utvecklingen. Och sen var det jobbigt för mig under tonåren.
Ja.
14-15 var jättejobbigt. Hade liksom problem med mig själv då. Och då vet man ju att missbruk, som ju en ätstörning är ju inte... Det är ju roten till någonting.
Mm.
Det är ju roten till någon annan ångest. Mm. Och att kunna kontrollera. Så att jag vet att sommaren mellan 8:an och 9:an, då aktivt gick jag in för att när jag börjar skolan igen, då ska jag vara smal.
Mm.
Och gick säkert ner liksom så 8-10 kilo.
8-10 kilo?
Ja, över ett sommarlov.
Men vadå, från att, alltså, fanns det ens något att ta på?
Ja, men det fanns det, för jag fick lite tonårshull.
Ja.
Jag var större som 14-åring än vad jag är idag. Det säger ju inte så mycket kanske, eftersom att jag är ganska tunn.
Ja.
Men ja, och fick väldigt mycket bekräftelse för det. Vad fin du är, vad fin du har blivit och liksom sådär. Sen så kom man in i gymnasiet och det gick liksom så här fram och tillbaka. Jag har ju aldrig varit stor, verkligen inte. Men sen så var det, jag hade en period när det var väldigt rörigt för mig i samband med att min pappa gick bort.
Mm.
När jag var 19, när han blev sjuk. Och träffade då, levde då i en destruktiv relation också. Med en destruktiv man.
Ja.
Som tyckte om smala tjejer.
Ah, uttalat liksom.
Mm, uttalat smala tjejer. Och han, tillsammans med honom, han var ju också ätstörd själv. Men,
var han smal då eller?
Alltså det var ju mer så här, så som det kanske mer tas i uttryck för män.
Mm.
Oftast, män kan ju också ha anorexi liksom, renodlad, men inte lika vanligt, absolut inte lika vanligt som hos kvinnor. Men han var ju väldigt så här, vältränad och tränade mycket och åt liksom bara nyttigt innan citationstecken. Och jag har ju alltid varit en duktig flicka som ska hålla, då skulle jag ju hålla jämna steg med honom, så jag blev väldigt sjuk där och då. Lite senare, många flickor blir ju liksom sjuka i anorexi ganska ung ålder.
Mm.
Och sen är det vanligare i vår ålder, är det jättevanligt med bulimi till exempel.
Mm.
Och generellt att man är ätstörd.
Mm.
Men jag blev jättesjuk i anorexi.
Mm.
Och var det under flera år.
Mm.
Och sen så blev jag till slut när jag var 24 inskriven på Stockholms centrum för ätstörningar.
Och hur kom det sig då?
Men jag levde i förnekelse väldigt länge.
Mm.
Och jag blev ju bra på att vara smal. Och jag jobbade under den här perioden också som, vid sidan av plugget så jobbade jag i princip heltid som bartender. Och så hade jag 2 pass dans aerobic och vanliga aerobics på Friskis och Svettis.
Men förlåt, sa inte de någonting?
Nej, de sa ingenting.
För det måste ju ha synts.
Ja, det syntes. Liksom. Men jag var ju också, jag hade ju också lite muskler eftersom jag tränade och så. Så att jag var väldigt, väldigt smal. Men jag var inte det här utmärglade.
Det var inte ett liksom vandrade skelett.
Det var inte skelett, men alltså, skulle du fråga min mamma och mina nära vänner så var jag väldigt utmärglad. Liksom.
Träffade de dig hela tiden? Nej, för de bor ju i Jönköping.
Ja, jag bodde ju hemma då.
Ja, du bodde hemma då.
Men jag flyttade också under den här perioden. Först via Göteborg där jag pluggade och sen till Stockholm. Och det var ju svårt liksom, för dem. Jag var ju, dels var jag vuxen och sen så i förnekelse. Liksom. En missbrukare i förnekelse. Men, och det krävdes att jag till slut hamnade på botten för att så här, jag behöver hjälp.
Och vad var vändpunkten? Vad hände den dagen? Eller den...
Det minns inte jag. Men jag minns att jag mådde väldigt, väldigt dåligt.
Och på vilket sätt? Alltså rent fysiskt eller psykiskt eller båda?
Båda. Det går ju hand i hand. Och det är så många som har sagt till mig att så här, men du har ju alltid tyckt väldigt mycket om mat. Det är konstigt att du blev sjuk. Och så här, det är så, varför ville du banta, du som alltid har varit smal? Men det är ju inte där det sitter ju i huvudet. Och att jämföra sig, och det har varit mitt ständiga problem i livet, att jag jämför mig med andra. Och jag blev bäst på att vara smal, helt enkelt. Och jag blev den som folk liksom, eller folk, men vissa vänner frågar så, men hur, jag vill ju se ut som du, och hur gör du för en så platt mag? Och då blev jag fick ju bekräftelse på att det här var jag ju duktig på. Men till slut gick det så långt att jag kunde liksom inte äta mer än en halv tonfiskburk till lunch. Eller,
för att du blev mätt? Eller vad?
Nej, för att jag fick ångest. Och jag hade jättetydliga rutiner för liksom hur mina dagar skulle se ut och hängde upp det på träning och mat. Och så.
Men
så
hur, att, länge, jag tänkte säga, hur länge orkar kroppen? Ja. Hade du orkat längre rent om du bara var fysiskt?
Det finns ju, just på den nivån jag var, finns det ju folk som lever liksom hela livet. Och bygger upp hela sitt liv efter de här rutinerna. Och det som är viktigt är ju att få hjälp i tid. För att ju längre du är så här sjuk, för det är ju en slags hjärnskada.
Mm.
Desto mer rotar det ju sig. Och desto svårare är det att
få bort det.
Och sen hävdar ju jag att jag är ju friskt ätstörd, om man säger, men jag har ju en beroendesjukdom, precis som en alkoholist eller en narkoman eller någon som har haft ett spelmissbruk. Så jag behöver ju alltid vara försiktig. När jag var gravid med mina barn så har jag alltid varit noga med att säga att det här har jag i mitt bagage, just i och med att kroppen förändras mycket när man blir gravid och efter och så.
Varför då? För att de ska hålla koll på det, att du faktiskt äter, eller?
Ja, dels det, och sen mitt mående psykiskt, eftersom att det är psykiskt, för att det inte alltid syns heller. Att
hur var det för dig att liksom få mage då?
Det var, alltså jag har aldrig mått så bra som under mina graviditeter.
Är det så?
Ja.
Däremot, som en befrielse, eller vad var det som hände i det?
Ja, alltså jag gick ju upp 17 kilo med min son och mådde toppen. Mm. Men sen så var jag ju också väldigt mån om att komma tillbaka efter graviditeten. Mm. Jag har ju det i mig och det kommer jag alltid ha i mig. Idag så har jag inga problem. Mitt liv påverkas inte av det. Men jag är helt övertygad om att om det skulle hända någonting, säg att jag skulle börja medicinera eller något sånt där som skulle göra att jag svällde upp. Mm. Alltså du vet, vissa mediciner gör man ju det. Mm. Eller bara något så här. Så skulle det påverka mig. Absolut. Mm. Sen så idag så har jag ju hittat hur jag mår bra. Jag har ju också liksom en läggning som gör att jag mår bra av att äta hälsosamt. Jag mår bra av att röra på mig. Det är,
men det har ju med din ADHD
att göra. Ja, men det har det. Precis. Absolut. Och det ska man också vara tydlig med, att förmodligen så har min ADHD en ganska stor grund i mina ätstörningar också.
Mm.
För det är finns en jättestark koppling. Att många kvinnor med ADHD utvecklar ätstörningar.
Varför då?
För att det är ångesthantering. Du är mer ångest.
Att man det är något man kan kontrollera.
Ja, och du är mer, du har mer ångest och inre stress, och du hanterar det genom att antingen sluta äta, missbruka droger, alkohol.
Mm.
Och det är därför jag brinner så starkt för att vi ska få hjälp i tid. Mm. För att hade jag och min familj vetat vad jag har för utmaningar, så kanske jag inte hade behövt. På tal om att du sa att du har lagt så många år av att räkna kalorier. Mm. Jag hade liksom haft fem examen på den tiden om jag hade lagt det på vettiga saker
istället. Ja, det är det jag tänker. Tänk om man så lärt sig kinesiska eller något.
Ja, men exakt.
Vad bra man, mycket använder man haft av det.
Ja, gud. Ja, exakt. Nej, men så att, att jag skulle nog säga att jag är fortfarande medveten om att hamnar jag i kris så är det mitt enklaste att ta till.
Jag känner en tillfredsställelse i att kunna visa upp att så här ser jag ut.
Mm.
Och jag är en person som 80% av tiden faktiskt är nöjd med hur jag ser ut. Sen tog det liksom 43 år, 2 barn.
Jag tänkte precis säga det. När började du känna dig så här bekväm med att lägga upp?
Nej, alltså det, där pratar vi nog. Jag tror den allra första bilden jag la upp på mig själv. Det handlar ju alltid om reflektion ju, när man, när man, för mig är det i alla fall det. Och det var någon gång i LA, så det måste ju vara typ, ja, det är ju max 3 år sedan då.
Mm.
Så var det Manuel som tog någon bild på mig när jag gick på stranden med barnen. Men det är som att gå med någon strandkjol, böjer sig ner efter någon hink och så här. Inte en fördelaktig vinkel, med det vill säga att jag ställde inte upp mig.
Nej.
Det har man ju sett många exempel på nu. Även supervältränade människor som säger, men så här är ju en bild där jag spänner mig och här är en bild där jag slappnar av. Man ser väldigt olika ut. Och det här var ju inte en bild där jag...
Vinkel och ljus kan ju göra rätt mycket för en bild.
Ja, ja, och även för en selfie i ansiktet. Mm. Det är ju liksom väldigt avgörande. Men då när jag såg den, jag var så här, men Manuel, kan du ta såna här... Och då tänkte jag, vad håller jag på med nu? Mm. Varför...
Det är så här jag ser ut.
Det är så här jag ser ut. Och så la jag ut den. Jag la ut en bild där jag var medveten om att han tog en bild. Liksom. Fortfarande med barnen, lekte på stranden. Och så la jag ut en bild där jag då inte var medveten om att han tog en bild. Där jag stod och samlade ihop något som barnen hade spilt ut. Och så här. Och då fick jag också så här otroligt mycket liksom, kärlek. Jag fick bara kärlek. Jag får i alla fall aldrig negativa kommentarer när jag lägger upp den typen av... reality på något sätt.
Du har ju också en väldigt feel good profil på din
Instagram. Ja, men precis.
Instagram.
Men då när jag gjorde det, så, för det var så jävla läskigt för mig att lägga ut den bilden.
Mm.
Alltså det var så stort för mig. Det var som att hela mitt liksom gamla jag bara, du vet, så här, sprang efter mig med påkar och ville slå mig i huvudet.
Fick du någon negativ kommentar?
Inte en enda.
Om du hade fått det, vad hade det gjort med dig då?
Nej, men det hade nog inte gjort så mycket, för jag fick så himla mycket positivt.
Ja.
Alltså jag fick så där extremt mycket positivt.
Mm.
Och i, alltså direkt respons, alltså du vet att det trillar in likes, och låter ju jävla fånigt att prata om likes och mäta saker i det, men det gör man ju ändå när man lägger upp en sån grej.
Ja.
Hade det blivit tyst, ingen hade sagt något, en hade skrivit så här osmakligt och någon hade skrivit så här, är det varmt i vattnet i LA? Alltså då hade det kanske blivit konstigt, förstår du?
Ja, jag
bara så här, att det hade blivit en elefant i rummet på något sätt, att vi pratade inte om det.
Nej.
Men det blev ju inte så. Och då kände jag så här, okej, okay, det här kommer bli ett mission för mig. Inte bara för andra människors skull, utan även för min egen.
Ja.
Att ständigt påminna mig om att så här ser jag ut at the moment. Och jag tänker inte vänta med att ta bilder tills jag kanske har losat några kilon. Eller tills jag kanske har gjort den där juicefastan. Mm. Ja, men du vet.
Sen så tycker jag vet inte om du håller med. Eller det, mellan raderna läser jag att du håller med. Att få barn.
Mm.
Att faktiskt skapa ett barn i din mage. Och föda fram ett barn och amma ett barn.
Mm.
Alltså... det ger ju en väldigt ödmjukhet inför kroppen. Och sen så oavsett vad det gör med kroppen, så har du ju fortfarande liksom, du har ju liksom byggt 2 människor i dig.
Ja. Och jag, alltså det, och det är det jag säger, när jag ser min mage idag som inte är platt, så är det så här, nej, men det har ju också legat 2 barn där. Och jag vägde också 27 kilo plus med båda mina tjejer. Och det var inte bara bullar. Det var, alltså jag bara är en sån, tror jag, som går upp mycket i vikt. När jag, mycket vatten och mycket... liksom, jag var inte mitt dubbla jag, men på bilden ser det nästan ut så. Nej, men alltså jag är ju inte så lång heller. Jag är 1,60. Så 27 kilo på 1,60 är ganska mycket. Liksom.
Ja. Jag tycker 17 kilo på 1,70 var ganska mycket.
Ja, då kan du förstå. Vi skulle suttit där tillsammans.
Ja.
Ankeborg. Det hade varit en riktig fest. nej men du vet, så när jag ser min mage idag så är jag så här, den magen är ju så mycket annat för mig än vad den är liksom något som borde vara rippat och liksom jag är inte intresserad att se några höftben på mig längre. Nej. För de är så långt in. Så att det är liksom, det är inte, jag ser inte ut så. Nej men du vet, man hade ju så här konstiga föreställningar typ under den här tiden när man var 15. Ja, men förstår du vad jag menar? För jag mig det är mission impossible om jag inte ska bli sjuk.
Ja.
Vad ska jag hålla på att visa höftbenen för? Vem kommer bli lyckligare av det?
Nej, exakt. Det är inte den som har mest höftbenar ändå som vinner.
Nej, någonstans så den tävlingen är ju liksom inte så intressant egentligen. Men då var den ju det.
Mm. Ja, men det var ju också att alla skulle vara stötta i samma form.
Och allt vad man har hållit på och tittat på.
Ja.
Det är också helt sjukt. Alltså, att, det är också så otroligt jävla omoget. Förlåt, men alltså så här, att utgå ifrån att alla skulle kunna ha ett thigh gap. Som om folk inte vet
vad
det
är. Vad är det för någonting?
Ja, men det är ju alltså att du
mellan
har...
och mellan låren.
Ja, precis. Att du liksom när du ska stå... Det handlar ju också typ så här... Är du lite julbent så är det enklare med thigh gap.
Ja,
nej, men för menar, det handlar ju om, det handlar ju också om en konstruktion. Det handlar inte bara om fett eller lår eller... Ja, men nej. Det är bara så mycket trams. Och jag bara önskar så mycket att mina barn kommer få slippa... De kommer aldrig få slippa det där helt. För vi lever i en värld som inte alltid är god.
Exakt.
Men jag hoppas att de där timmarna jag la på att tänka på kalorier... lägger på kinesiska istället. Men du, vad står du idag? Som om vi går och äter lunch nu idag. Tänker du på vad du äter då? Mer än att det ska vara gott.
Fokus är att det ska vara gott.
Mm.
Alltså, eller det är prioritet ett.
Mm.
Men sen så är jag ju, eftersom att jag har min diagnos, så är jag ju mån om att försöka äta bra. Men jag är också sådär, jag äter ju, ja, men nu har vi 3 helger i rad käkat pizza liksom. Från våran kvarterspizzeria som har Stockholms godaste pizzor. Alltså såhär, då är ju inte jag såhär, men då tar jag en sallad istället, utan då käkar jag ju pizza.
Ja.
Men har jag ätit pizza på dagen så kanske jag inte är skitsugen på att,
dra en pizza på kvällen.
Nej, men dra, det gjorde jag faktiskt för att vi orkar inte laga mat och de är så stora de pizzorna så vi gick direkt till kvällen också. Men så här, att, nej, men jag har en ganska bra balans.
Ja.
Och jag ser ut precis som jag har gjort, ja, men, ja, inte under tiden jag var gravid, men alltså sen jag födde min dotter har jag sett likadan ut liksom. Jag är där jag ska vara. Och sen så kanske jag inte är det om 5 år, då kanske jag ser ut på ett annat sätt. Men jag menar, jag är också jag är en person lever ett väldigt intensivt liv. Och alla säger så här, men du äter så mycket och hur kan du äta så mycket? Jo, men jag gör av mig så jäkla mycket också. Jag har 2 intensiva barn och är mitt i den perioden. Och vissa har svårt att hålla vikten under småbarnsåren. Vissa blir mindre. Så här ser jag ut och jag känner mig väldigt hälsosam. Det är inget problem i mitt liv idag.
Nej.
Men med en brasklapp för att jag är väldigt medveten om att det kan bli det. Och det är jag jätteödmjuk inför. Och därför är jag också försiktig med men jag försöker, det är min stora grej i livet att försöka hålla balansen. Det är liksom grunden till den här podden, att vilja prata med andra människor om det, också.
Och det håller ju vi på, det var nog därför vi fann varandra så mycket, för det känns ju som att det är någonting som vi håller på att laborera med båda två. Och då kanske vikt är absolut det vi minst pratar om, eller det har vi aldrig,
det har vi aldrig pratat
om förrän idag. Men att just, jag menar, balans är A och O, och hur mycket allt man gör och beslut man tar, hur mycket det påverkar både fysiskt och psykiskt, men framförallt psykiskt. Alltså så här, vad gör vi för att må så bra som möjligt? Vad gör vi för att vara de bästa versionerna av oss själva? För det är vi ju båda intresserade av att vara.
Ja.
Och jag är ju på en plats idag där jag känner så här, jag är ju inte den bästa versionen av mig själv om jag går runt och inte tycker om mig själv. Det är ju ganska enkelt.
Ja.
Alltså så här, då får jag antingen ändra på saker så att jag börjar tycka om mig själv. Eller så får jag bara inse att det här är bra. Det funkar det här. Liksom. Mm. Det är jättebra. Du har bra jobbat. Men jag har kommit så här långt i livet.
Exakt. Och där känner vi väl någonstans båda att vi är ganska nöjda med oss själva där vi är i livet.
Ja, vet du. Och ibland när jag sätter på mig kläder och jag klär mig så, och jag tittar på mig själv i spegeln och tänker så här. Nej, men så här såg jag absolut inte ut när jag var 20. Men vad fan är det? Nej. Alltså du vet att jag känner så här, jag är inte längre ett projekt. Jag är trött på att vara ett projekt.
Det är
i
bra.
Min kropp, i mitt liksom, jag är inget projekt. Sen lever jag från dag till dag och var som sagt den bästa versionen av mig själv. Jag vill inte vara ett projekt. Jag vill inte, jag har den där fotograferingen nästa vecka, då måste jag. Bara dricka vatten och äta två äpplen. Alltså jag har gjort det så många gånger.
Mm.
Jag har varit så ohälsosam i liksom. Jag har vrålbantat och svält mig själv för att spela in någonting. Och när den inspelningen har varit har jag gått liksom raka vägen till McDonald's och köpt 2 meals och 4 äppelpajer.
Har det varit för att du har förväntat dig av dig själv eller för att det har förväntats
men det är
av
nästan,
dig i produktionen?
Och det, nu är det här länge sedan, det är inte produktionen jag gjort på senare år. Men
nej,
det är en förväntan på mig själv. Det är nästan som att jag sett det som att när jag är i projekt så ska jag försöka vara så smal jag kan. Alltså så jävla sorgligt.
Ja.
Alltså så fruktansvärt sorgligt.
Ja.
Och den tiden kommer jag aldrig få tillbaka. Och det är därför jag är så mån om att så jävla hårt skita i de tankarna idag.
Ja.
Att idag, jag är inget projekt. Jag är där jag är. Vill jag få liksom stora armmuskler, ja men då får jag träna mina armar.
Mm.
Men jag kommer inte bli bättre för att jag gör det.
Nej.
Jag gör det om jag vill göra det. Men det är ingenting, jag behöver inte hela tiden ha ett mål med att förändra min kropp. Jag ser ut som jag gör. Och det är så jävla bra som det är liksom. Tack för idag, Anna.
Ja, men tusen tack själv, Claudia. Nu ska vi gå och käka lunch, va?
Ja, typ. Ja, men det ska vi.
Ja.
Imorgon ska vi verkligen äta lunch. Imorgon ska jag och Anna ut på finlunch.
Ja.
Bara en sån sak. Men vi vill ju så himla gärna prata vidare med er som lyssnar. Vi är så glada. Det är ju så många som lyssnar på oss.
Ja, jag vet.
Och det är vi så himla glada för.
Ja.
Och vi vill ju fortsätta snacka med er såklart. Följ oss på Instagram om ni inte redan gör det. Livshjulet med Anna och Claudia. Gå in och skriv där och likea saker. Ge oss kärlek. Önska. Vilka vill ni att vi ska prata med? Vilka ämnen vill ni att vi tar upp? Mm.
Och
kanske framförallt vilka ämnen de vill att vi tar upp i de här poddarna där det bara är du och jag.
Exakt. För jag tänker att ett sånt här ämne som vi har tagit upp idag... med vissa kontroversiella uttalanden kanske, men också det man har fått höra om våran relation till oss själva, att det kan skapa tankar och att man har både synpunkter, tips och allmän feedback på det. Och det vill vi ju ha. Och vi försöker hålla...
Genom konstruktiv kritik så växer man, har jag hört.
Exakt. Mm. Och vi vill ju hålla igång livshjulet med Anna och Claudia på Instagram så mycket som möjligt.
Ja. Det blir ju egentligen, livshjulet med Anna och Claudia på Instagram är ju egentligen direktkanalen verkligen till den här typen av avsnitt som vi gör idag. För det är verkligen där vi helt kan bestämma vad vi pratar om. Tar vi in en samtalspartner så blir det ju alltid lite beroende på vem det är såklart. Men här kan vi ju verkligen ta upp sånt som ni önskar rakt av att vi ska prata om.
Det kan väl vara kul att få höra av våra lyssnare också. Mm-hmm. Hur de ställer sig till nakenhet hemma.
Ja.
Kissar de framför sina partners?
Ja. Jag tänker att vi lägger upp en bild efter det här avsnittet.
När jag sitter och kissar och min
pojkvän borstar tänderna. Nej, vi behöver kanske inte ha någon på oss. Men vi får ju ha någon slags bild som gör att man kan gå in där och just prata om just den grejen.
Såklart.
Nakenhet.
Såklart. Mm. Och du, Claudia, vi hörs snart igen.
Det gör vi ju garanterat.
Ja, hej då på er.
Hej då på Instagram.
Det var den här veckans avsnitt och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram där vi heter Livshjulet med Anna och Claudia.
Har ni något ni vill prata med oss om, önskemål om gäster eller teman, så skriv till oss där för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.